Fantastiskt roligt det här för oss i våran lilla bönegrupp. Fantastiskt roligt att så många kommer och vill dela gemenskap med oss en dag så här. Det var tydligen att det var några som Huskvarna här också, stämmer det? Torsgatan. För att min fru sa att det var några från Torsgatan i Huskvarna som var här. Är det det? Det är lysande. Mjölkafollan. Kiosken där i ena hörnet. Rakt över gatan. Där är jag född. Vad säger ni om det? Jag var tvungen att säga det, kände jag. Farmor bodde på Tegnérgatan. Nu känner jag att jag har några med mig här riktigt. Jag hade en överskrift här för mitt vittnesbörd här. Den heliga andes verk i Guds församling och i den kristnes liv. Jag är medveten om att det här är kanske inte det enklaste att försöka ta upp en sån här dag. Jag kände när jag satt och tittade på det här för ett par dagar sedan att själva överskriften var ganska storslagen också. Men jag hade det här klart för mig när vi började samtala om den här temadagen, så hade jag det här klart för mig att det skulle nog bli det här ämnet för mig idag. Det är inget nytt ämne det här. Den helige andes betydelse för den kristna församlingen och för den enskilde kristne, det är någonting som har belysts i många predikningar och vittnesbörd. Det har skrivits böcker om det här. Jag har faktiskt undvikit. Jag har några böcker hemma som handlar om det här, men jag har undvikit att titta i dem den här gången. Jag tänkte jag skulle skaka av mig alla lite äldre intryck så där, och försöka att vara öppen för någonting som Gud ville kanske säga till mig. Man kan tycka då att vi i kristenheten idag i Sverige, att vi ska ha det här klart för oss. Vad det innebär, den heliga andes betydelse för den kristna församlingen och den heliga andes betydelse för vårt personliga kristna liv. Men när vi sysslar med sånt här, då rör vi oss omkring det skrivna ordet. Då. Och det är ju så, det har någonting inneboende, Guds ord. Det är levande. Står det i Johannes uppenbarelse. Nej, i Hebreerbrevet, förlåt. Det är levande. Och det är verksamt. Det tränger så djupt så att det skiljer själ och ande, led och märg. Det står att den domar över hjärtats uppsåt och tankar. En märklig bok på många sätt, Bibeln. Och det är ju det är omkring, precis som Stefan sa, det är omkring Bibeln som vi rör oss i våra kristna liv. Det är vad Bibeln säger. Det har en oerhörd betydelse för oss. Särskilt, tror jag, som det ser ut idag. Det är mycket som strömmar emot oss från olika håll. Men då är det viktigt att veta vad Bibeln säger. Och därför så finns det alltid skäl att stanna upp. Även omkring sånt som vi tycker att vi är väldigt bekanta med. Men det finns alltid skäl att stanna upp. Och betrakta det på nytt. Bibeln, det är en märklig bok på många sätt. Det tycker säkert ni också. Det fanns en man som heter Erik Edin. Säkert många som känner till honom. Han och Levi Petrus hjälptes åt lite att bygga upp den här LP-stiftelsen Det var väl redan på 50-talet man började. Han var ju ett vrak, Erik Edin. Ett nedsupet vrak. Men han upplevde frälsning och förvandling. Hans dotter, nu minns inte jag vad hon hette, men jag vet att i något sammanhang så hörde jag henne vittna om det här. För hon mindes ju där, för hon var ju inte mer än ett barn när han upplevde frälsning. Hon sa så här: pappa satt och läste i en bok som aldrig tog slut. Så är det med Bibeln. Vi läser inte den på samma sätt som andra böcker. Vi blir inte färdiga med Bibeln. Vi ställer inte den i boken och säger jag har läst den nu. Utan vi lever med den. Och nu kan ni fundera på varför jag tog upp det här med Erik Edin. Men det var just det här. Bibeln tar aldrig slut. Va? Vi läser i en bok som aldrig tar slut. Den är levande. Det finns ett levande budskap i den. Det finns alltid någonting som rör vid oss när vi läser Bibeln. Vi kan ha lite olika syn på den heliga ande. Och det är lite det som jag ska försöka att säga någonting om idag här. Det kan ha att göra med kanske vad vi har vår andliga hemvist. Vi kommer ju från lite olika håll. Vet ju inte jag riktigt vad ni gör hemma. Och det kanske är bra att inte jag vet det. Vi kan ha lite olika förankring i bibelordet. Det kan vara så också att vi har lite olika syn på vad Bibeln säger. Min bakgrund, den finns då i pingströrelsen. Och när jag berättar det för er så kanske ni tänker att vet ni ungefär vad jag har för syn på den heliga andes verk i församlingen. Det kanske är så att ni vet det då. Men det får vi se. Vi får se när jag säger amen sen så småningom. Men vi har alla att förhålla oss till Gud som säger sig vara en. Men han uppenbarar sig som både fader, son och helig ande. Och det här får vi förhålla oss till på något sätt. Va? Men jag tror att vi kan vara överens om att i den kristna församlingen, Guds församling, där uppenbarar sig Gud som den heliga ande. Kan vi vara överens om det? Jag tror det. Den heliga ande uppenbarar sig i Guds församling. Utan den heliga andes närvaro i Guds församling, utan den heliga andes påverkan i församlingen, så blir församlingen möjligtvis en from förening. Som kanske hävdar Guds existens och hävdar vissa andliga sanningar. Men utan en helig andes påverkan i församlingen så saknas det något i församlingen. Det saknas verkligt andligt liv. Det tror jag. Jag såg några som nickade. Det tror ni också. Utan att en helig ande är verksam i församlingen så väcks inte människor till insikt om sin synd och väcks inte till insikt om sitt behov av frälsning. Den heliga andes påverkan och närvaro, den är nödvändig i Guds församling. Vi kan inte vara utan den. Den kan inte ersättas av något annat. Vi måste ha en gudomlig närvaro i församlingen. Utan den heliga andes verk i församlingen så föds inte människor till nya skapelser med andligt liv. Det är visserligen ett beslut från människans sida att överlåta sig åt Gud. Men det är en helig ande som föder människan till en ny skapelse som gör att människan blir att människan får andligt liv och blir något annat än en människa som bara funderar över det materiella och det som ligger närmast så här. Utan att den heliga ande är närvarande i församlingen så blir förkunnelsen lite kraftlös. Den heliga ande behöver finnas med för att uppenbara kraften och hemligheten i evangeliet. Lysa över det förkunnade ordet. Vi behöver den heliga andes närvaro i församlingen för att församlingen ska vara, ska ha andligt liv. Du och jag på ett personligt plan, vi är också beroende av den heliga ande för våra egna kristna liv. Och vi behöver förstå att vi är beroende. Och vi behöver bekänna inför Gud att vi är beroende. Det tror jag Gud vill höra ifrån dig och mig. Det här bör påverka eller känneteckna varje på nyttfödd kristen. Det här medvetenheten om att man är beroende av den heliga ande. Bekännelsen inför Gud att man är beroende. Och viljan hos dig och mig att låta oss behärskas och ledas av den heliga ande. Det tror jag det bör känneteckna varje kristen. Paulus. I sån här sammanhang så behöver man bara säga Paulus. Och då vet alla vilken Paulus man menar. Han har blivit som en gammal vän till oss. Paulus säger vi. Alla vet vem vi menar då. Paulus. Vi tycker om Paulus. Vi ser upp till Paulus. Det var länge sedan han ledde, men vi ska möta honom en gång, tror jag. Paulus, han säger så här. Om vi har andligt liv. Det säger han i Galaterbrevet. Galaterbrevet 5:25. Om vi har andligt liv. Låt oss då följa en andlig väg. Om vi har andligt liv. Låt oss då följa en andlig väg. Jag tror att vi har det gemensamt. Vi som har samlats här idag. Vi vill leva ett rikt andligt liv. Jag tror att vi vill också att den väg vi följer, det ska vara en andlig väg. Vad säger ni om det? Det är så vi har det. Vi vill inte leva ett torftigt kristet liv. Vi vill inte leva på andlig sparlåga. Vi vill ha ett rikt andligt liv. Och vi vill följa en andlig väg. Jag sysslar mycket med den första kristna tiden. Första kristna församlingarna. De som känner mig vet att jag håller på att syssla med det. Att jag funderar mycket över det. Hur det var i den första kristna tiden. Och därför så uppehåller jag mig ganska mycket i apostelgärningarna. Jag tycker det är jätteintressant. Det fanns församlingar i Judeen, Galileen och Samarien efter ett tag. Efter som frukter utan den här väckelsen som började i Jerusalem. Och i Apostlagärningarna 9 så står det om de här församlingarna att de byggdes upp. Och de levde i Guds fruktan och växte genom den heliga andes tröst och stöd. Den heliga andes tröst och stöd. Det är det som vi behöver uppleva också. I våra församlingar, i stora församlingar, i mindre församlingar, i husgrupper och hur vi än samlas. För Guds församling kan se ut på många olika sätt. Men vi ska byggas upp och vi ska växa genom den heliga andes tröst och stöd. Vi behöver det. Vi behöver bekänna inför Gud att vi behöver det. Vi behöver ta emot utav det. Vi behöver vara öppna för det. Man kan fråga sig hur ska vi börja det här om vi ska följa en andlig väg. Var ska vi börja? Ja, jag har en bok som jag nämner ibland som kom i början av 80-talet. Det är ju jättelänge sedan. Det fanns en del av er som inte var födda då säkert. Det fanns en dansk pastor. Han var föreståndare i Pingstförsamlingen i Köpenhamn. Han hette Alfred Lorentzen. Vi stötte på honom, jag och min fru. Och några, det är hon som satt och spelade piano. Jag vill gärna påpeka det, att det är min fru. Mycket tacksam över att det är min fru som sitter där nere. Och så några goda vänner. Vi stötte på honom i en liten ort i Sörmland som heter Malmköping. Och där anordnades midsommarkonferenser för. Det var väldigt fint. Och han var där och hade bibelstudier, Alfred Lorentzen. Han hade skrivit en bok som heter Förbönens makt. Kanske några av er som har läst den. Jag tar fram den ibland, jag har den i bokhyllan. Det var en väldigt speciell bok. Han var en speciell person, en väldigt enkel och fin person. Han hade ett budskap som vi kände att vi ville inte gå miste om det här. Men han talade om bön. Och han skrev så här att det sker ingenting i Guds verk om det inte har förberetts genom bön. Det tror jag. Jag tror att det är så. Det kan finnas andra uppfattningar om bön i församlingen. Det kan nog finnas den uppfattningen då att församlingslivet kan rulla på ändå. Det har jag aldrig trott. Jag kommer aldrig att tro att det är så. Utan jag tror att det är så här som Alfred skrev då i den här boken i början på 80-talet. Det som sker i Guds församling, det sker därför att det har förberett genom bön. Va? Därför att församlingen beder. Va? Jag tror att Guds folk ska vara ett bedjande folk. Om det är någonting som ska prägla oss framför annat, som ska vara vårt kännetecken framför allt annat, så är det detta att vi ber. Vi har ärende till Gud. Vi går till Gud. Och därför att vi gör det, så kan det ske saker ibland oss. Så kan Gud verka. Men det som sker, det har förberetts därför att man har bett i Guds församling. Om det är så att vi vill, om det är så att vi har andligt liv, som vi var inne på alldeles nyss, och vi vill följa en andlig väg, då skulle man kunna börja just där, va? När det gäller bön. Jag skulle vilja läsa ett bibelsammanhang här. Det här var inledande funderingar, kan vi säga. Det var bakgrunden till det som jag ska, eller inledningen till vad jag ska försöka säga till er. Vi ska läsa från Lukas evangelium, kapitel 11. Innan vi läser det här så skulle jag vilja att vi stillade oss en liten stund inför det här bibelordet. Och knäppte händerna tillsammans. Herre Jesus, vi tackar dig för att vi får vara samlade en sån här dag. Vi tackar dig att vi får öppna Bibeln tillsammans. Vi tackar dig för att vi får stanna inför de sanningar som finns i det skrivna ordet. Vi ber om din heliga andes närvaro. Jesus Kristus, vi ber om din egen närvaro. Vi ber, Herre Jesus, att du ska stilla ner oss och öppna våra hjärtan och sinnen. Vi ber om din välsignelse i Jesu namn. Amen. Då läser vi från första versen, Lukas 11. En gång hade Jesus stannat på ett ställe för att be. När han slutade sa en av hans lärjungar till honom: Herre, lär oss att be, liksom Johannes lärde sina lärjungar. Då sa han till dem: när ni ber ska ni säga: Fader, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Ge oss var dag vårt bröd för dagen som kommer. Och förlåt oss våra synder, till också vi förlåter var och en som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning. Han sa till dem: tänk er att någon av er går till en vän mitt i natten och säger: käre vän, låna mig 3 bröd. En god vän som är på resa har kommit hem till mig och jag har inget att bjuda på. Då kanske han där inne säger: lämna mig i fred, dörren är redan låst och jag har barnen hos mig i sängen. Jag kan inte stiga upp och ge dig något. Men jag säger er, även om han inte stiger upp och ger honom något för vänskaps skull, så gör han det därför att den andra är så påträngande och han ger honom allt vad han behöver. Därför säger jag er, be så ska ni få, sök så ska ni finna, bulta så ska dörren öppnas. Ty den som ber han får, och den som söker han finner, och för den som bultar ska dörren öppnas. Finns det någon far ibland er som ger sin son en orm när han ber om en fisk, eller ger honom en skorpion när han ber om ett ägg? Om nu redan ni som är onda förstår att ge era barn goda gåvor, skall då inte Fadern i himlen ge helig ande åt dem som ber honom? Den här liknelsen, jag är förtjust i alla Jesu liknelser. Va? Jag tycker att det är märkliga saker. Det finns en man här som för att få det han menar att han behöver. Han är så påträngande så att trots att det finns ett motstånd så ser han ändå till att han får. Han ger sig inte förrän han får det han behöver. Va? Och jag tror att det här är en uppmaning som inte gäller bara för Jesu lärjungar då, utan det gäller för Jesu lärjungar idag också. Jesus kommer med löften till var och en som vill bedja. Den som ber, han får, säger Jesus. Vi ska få det vi behöver för våra andliga liv, för hela vår livssituation, om vi ber. Den som ber, han får, säger Jesus. Och den som söker, han finner. Där funderar jag mycket på vad Jesus lägger in i det här. Den som söker, han finner. Jag vet inte riktigt. Vi trevar oss fram ibland i våra andra liv. Vi söker oss fram mot det som vi tror, det som vi uppfattar som andliga sanningar som vi behöver få tag i. Vi anar kanske då att gemenskapen med Gud, den rymmer mer än vad vi hittills har förstått. Vi tror att det finns mer att få tag i. Vi söker, vi trevar oss fram. Va? Och Jesus säger att då ska vi finna det vi söker därför att vi ber. Va? Den som söker, han finner, sig Jesus. Va? Kom en tanke till mig när jag satt och arbetade. Jag har ett sånt där arbete som är ganska hantverksmässigt, så jag kan släppa taget lite om det jag gör och låta tankarna vandra iväg. Alla har inte så, men jag har det så. Och det var en tanke som kom till mig på något märkligt sätt. Jag tänkte så här inför Gud. Jag tänkte på den här dagen naturligtvis. Jag tänkte på mig själv att jag ska försöka säga någonting till er här idag. Jag tänkte på Lennart. Jag tänkte på Ann som skulle spela här och sjunga. Jag tänkte på Stefan. Jag tänkte på hela vår bönegrupp. Jag tänkte så här, vi är alla lekmän, tänkte jag. Inför Gud är vi alla lekmän. Inför varann så där va, i kristens sammanhang så är ju inte alla lekmän. Men inför Gud, va, det är vi lekmän. Det är vi vanliga av folket allihopa. Det kändes gott att tycka så. Jag sa det till Lennart. Han höll på, jag åkte och pratade med honom. Han höll på med sin motorcykel. Då sa jag det att vi är lekmän. Ja, det är bra, sa han. Det är bra. Jag beundrar alla som har teologiska insikter och kunskaper. Det finns de som är akademiker på det här området. Va? Det finns enkla bibelläsare som har djupa insikter. Men vi i vårt sökande, där är vi alla lekmän. Och Gud uppenbarar sina hemligheter och de stora andra sanningarna för vem man vill. Vanliga människor, lekmän. Vi är lekmän. Gud behandlar oss inte olika när vi kommer, när vi närmar oss honom i vårt sökande. Utan där är vi alla lekmän. Visst är det här en ganska befriande tanke? Där. Vi är lika inför Gud. Det handlar ju inte om att säga eller att mena sig vara en sökare så där lite i allmänna ordalag, utan det handlar om att det finns ett allvarligt sökande efter ett närmare förhållande till Gud hos dig och mig. Det är det sökande, tror jag, som Jesus talar om. Vi kan sätta vårt hopp till människor som vi tycker har stor andlig insikt och kunskap och andlig mognad. Och det behövs i kristenheten. Det behövs människor med andlig mognad och insikt och kunskap när det gäller Guds ord och det kristna livet. Men det som är skatter och sanningar som ligger, som Bibeln rymmer, de ligger inom räckhåll för var och en av oss. Det är ingen som är ställd åt sidan på något sätt, utan här har vi alla samma möjligheter i vårt sökande. Den som söker sig Jesus, han finner. Och för den som bultar sig Jesus så ska dörren öppnas. Lukas 18 börjar med orden: Jesus gav dem en liknelse för att lära dem att alltid be och inte ge upp. Jag ska inte ge mig in i det i Lukas där, men så börjar Lukas evangeliet. Lukas 18 alltså. Och att bulta för att dörren ska öppnas, att hålla ut, att vara envis som den här mannen i liknelsen, att vara lite påträngande, att hålla ut. Jag tror att det är så, vi ska komma framåt i våra kristna liv därför att vi ber. Därför att vi ber och söker och är målmedvetna och vi vill ha med Gud att göra och vi vill komma närmare Gud. Vad ska vi be om? Vad ska vi be om? Där kan vi fundera på. Vad ska vi? Jag tror vi alla har. Vi har ett ärende till Gud. Inte alltid. Ibland har vi inte ett ärende till Gud. Vi ber ändå. Vi samtalar med Gud. Men vi har inget särskilt ärende. Det här inledande här i Lukas som jag läste. Som vi läste tillsammans. Det verkar som om Jesus tycker att vi ska be om helig ande. Det avslutas så, va? Skulle inte fadern ge helig ande åt dem som ber honom? Va? Är det det som det här första avsnittet i Lukas handlar om? Att vi ska be om helig ande. Och om det är så att Jesus står bakom de här löftena som han har gett här också, då ska han ge oss helig ande om vi ber om det. Kanske detta som är... Det här kanske är det allra viktigaste för oss. Jag vet inte. Kanske är det här viktigare än någonting annat när det gäller vårt bedjande. Att be om helig ande. Annars så ber vi till Gud att han ska välsigna allt möjligt. Vi ber för kollekten. Att Gud ska välsigna kollekten. Vi ber för pastorn. Klart att vi ska göra det. Vi ber för förmiddagsgudstjänsten. Vi ber för närradion. Vi ber för mycket som har med församlingen att göra. Men Jesus verkar mena här att vi ska be om helig ande. Jag tror att mycket av det här som vi lägger fram i bön när vi är tillsammans skulle lösa sig av sig själv på något sätt. Om det var så att vi som enskilda och som gemenskap, att vi blev beklädda med helig ande från Gud. Jag tror det. Vi tar upp saker med Gud och problem som kanske skulle få en annan lösning. Om det var så att Gud lät sin helig ande vila över oss på ett djupare och större sätt. Jag tror att... Både du och jag, vi har varit med om bönesamlingar när man har färdats runt hela jorden med sina böner. Man har täckt in alla områden, man har bett för allt upptänkligt. Men tänk, om vi skulle be om helig ande. Att något sådant skulle vila över oss. Det som ska ske i Guds verk, i Guds församling, det tror jag. Att det ska inte ske genom mänsklig styrka eller kraft, utan det ska ju ske genom att Guds ande verkar. Det fanns en pastor som hette John Hedlund, honom känner ni till. Det här är en parentes bara. Jag återkommer snart till mitt enkla utkast här. Han hade ju såna här korståg, mötes kampanjen, men han kallade det för korståg och bjöd in politiker. Det vet ni. Det är någon som har tagit över den där sysslan, vad han nu heter. Torsten Åhman. John Hedlund hade Olof Palme med i ett sånt här möte. Jag läste om det. Och man sjöng en sång som Palme tyckte var en fantastisk sång. Man sjöng: icke genom någon människas styrka eller kraft ska det ske, utan genom min ande. Det sjöng man i det här mötet. Och Olof Palme frågade John Hedlund sen, det var en fantastisk sång, sa han. Är den skriven just för den här möteskampanjen, sa han. Nej, sa John Hedlund, det är ingen sång egentligen. Det är en profetisk utsaga från Gamla testamentet. Och det är just vad det är. Det som ska ske. Och jag tror att det här, det uttrycket som är hämtat från Gamla testamentet, det gäller också idag, va? När det gäller Guds verk, att det som ska ske, det ska ske genom att Guds ande verkar bland dem som är Guds folk, va? Det tror jag. På något sätt känner jag att vi alla är lite delaktiga i hur det ser ut i den andra situationen i Sverige. Ingen kan svära sig riktigt fri. Så där, va? Men detta är ju vad vi längtar efter egentligen. Att Guds ande ska verka ibland oss. Att den heliga ande ska vila över oss när vi möts. Den heliga ande ska vila över oss i vardagen också. Att Guds ande ska verka till den enskildes uppbyggelse och tillväxt och verka till den ogudaktiges omvändelse. Det är det vi vill. Vi vill ju se det. Lärjungarna i den här texten, de börjar med att säga att Jesus lär oss att be. Och Jesus, han kommer in på det här att så småningom att försäkra dem att Fadern ska ge heliga ande åt dem som ber honom. Är ni med mig så här långt nu? Tycker ni att jag... Amen. Om jag fortsätter på samma spår ungefär då? Är det bra då? Det var något annat som kom för mig. Det var nog kanske inte när jag satt och jobbade. Det är då det brukar komma över mig lite tankar. Men när jag satt och försökte förbereda det här, då kom det för mig att det är frågan om en treenig närvaro. En treenig närvaro. Jag ska försöka förklara vad jag menar med det. Detta menar jag handlar om den heliga andes närvaro i församlingen, i Guds församling. Nu ska vi läsa i Johannes evangelium. Johannes 14. Och vi ska börja på vers 15. Om ni älskar mig, det är Jesus alltså som talar. Om ni älskar mig kommer ni att hålla mina bud. Jag ska be Fadern och han ska ge er en annan hjälpare som ska vara hos er för alltid. Sanningens ande. Världen kan inte ta emot den eftersom världen inte ser den och inte känner den. Men ni känner den eftersom den är kvar hos er och kommer att vara i er. Jag ska inte lämna er ensam, men jag ska komma till er. Ännu en kort tid. Sedan ser världen mig inte längre, men ni ska se mig eftersom jag lever och ni kommer att leva. Den dagen ska ni förstå att jag är i min fader och ni i mig och jag i er. Den som har mina bud och håller dem, han älskar mig. Och den som älskar mig ska bli älskad av min fader. Och jag ska älska honom och visa mig för honom. Judas, inte Judas Iskariot, frågade: Herre, hur kommer det sig att du ska visa dig för oss men inte för världen? Jesus svarade: om någon älskar mig bevarar han mitt ord. Och min fader ska älska honom och vi ska komma till honom och stanna hos honom. Den som inte älskar mig bevarar inte mina ord. Men ordet som ni har hört kommer inte från mig utan från Fadern som har sänt mig. Detta har jag sagt er medan jag är kvar hos er. Men hjälparen, den heliga ande som Fadern ska sända i mitt namn, han ska lära er allt och påminna er om allt som jag har sagt er. Frid lämnar jag kvar åt er. Min frid ger jag er. Det här är ju Jesu avskedstal. Han har ju tidigare förberett lärjungarna på att deras tid tillsammans då med Jesus, den var den var snart slut. Och han förbereder dem på en förändring. Han säger en annan hjälpare ska ta vid, en som ska stanna för alltid, en som ska bli kvar hos dem. Och Jesus, han kallar den här hjälparen för sanningens ande. Den är ny, men är ändå välbekant på något sätt. Därför Jesus säger så här, ni känner den, säger han. Ny, men ändå välbekant. Ni känner den. För alla, kan man säga, utom för Jesu sanna lärjungar nu och då, så är det här obegripligt. Ibland så anordnas det kurser i kristen tro för människor då som inte har kommit till tro. Och så kanske man försöker att förmedla allting som har med kristen tro att göra. Om man försöker få människor kanske då som inte är omvända att förstå något av den heliga andes verk och den heliga andes väsen. Det går inte. Det går inte. Världen, säger Jesus, kan inte ta emot den. Världen ser den inte. Världen känner den inte, men ni känner den. Så detta som Jesus talar om när det gäller den heliga ande, det är för att vi ska kunna ta till oss det, för vi ska kunna förstå på något sätt något av det, va, så måste vi ha lämnat våra liv i Jesu händer, va. Vi måste vara födda på nytt för att kunna ta emot det här, va. Ni känner den, säger Jesus, va, om den heliga ande, om hjälparen, om sanningens ande, va. En treenig närvaro, sa jag. Visst har jag det? En treenig närvaro. Jesus säger så här, mitt i allt det här, så säger han, när han talar om att den heliga ande ska komma, så säger han så här: jag ska inte lämna er ensamma. Jag ska komma till er, säger han. Och lite längre fram så säger Jesus till dem som älskar honom och bevarar hans ord, och han, det de vänder sig till, de är inte bara föremål för faderns kärlek, utan Jesus säger om sig själv och fadern, vi ska komma till honom och stanna hos honom. Så att jag skulle vilja säga så här, för se om det är någon som opponerar sig nu, va? Den osynliga gudomliga närvaro som är den heliga ande, det är också sonens närvaro, det är också Jesu närvaro, och det är också faderns närvaro. Kan ni vara med på det, tror ni? Det är en hjälpare, säger Johannes, en sanningens ande, sänd av Jesus själv från fadern. En sanningens ande utgående från fadern. Det här är inte någonting som ska komma och gå bland Guds folk, som ska röra vid vårt känsloliv eller någonting sånt, utan det är någonting som ska förbli hos oss. Som enskilda kristna och som församling, så ska vi vara tempel åt en ande som Gud vill låta bo i oss och bland oss. En ande som uppenbarar Guds vilja och som påminner om allt vad Jesus har sagt och befallt. En gudomlig närvaro, en treenig närvaro. Den heliga andes närvaro är också Jesu närvaro, och det är faderns närvaro. Om någon älskar mig, säger Jesus, då bevarar han mitt ord. Och så lite längre fram så säger han, ordet som ni har hört kommer inte från mig, utan från fadern som har sänt mig. Och hjälparen, den heliga ande, han ska påminna er om allt som jag har sagt er. Och här finns hela gudomen som ska vila över Guds församling och som ska vara närvarande i ditt och mitt liv. Det är inget annat när den heliga ande kommer. Det är inget vid sidan av Gud. Det är Gud själv som uppenbarar sig. Och där finns också Jesus som vi så har lärt känna. När hjälparen kommer, som jag ska sända er från fadern, sanningens ande som utgår från fadern, då ska han vittna om mig, säger Jesus. Det finns en rubrik i reformationsbibeln som jag har. Jag har reformationsbibeln. Jag har inte alla med. Några har den. Fantastiskt bra. Det finns en rubrik när det gäller Johannes kapitel 16. Det står den heliga andes uppgift. Står det. Den heliga andes uppgift. Ska vi slå upp kapitel 16? Nu är om 5:11. Innan vi gör oss in på det här ska vi ta en kort. Ja, en kort. Vi kan sträcka på oss en stund. Och sen när jag hör musik här inifrån, då börjar det bli dags att komma in här igen. Då spelar min fru som fyller år imorgon. Lyssna nu. Det är inte bara det att de fyller år imorgon. Utan nästa söndag, då har hon varit gift med mig i 40 år. Men ni kan höra av er då. Nu tar vi en stund på oss och rör vi på oss lite, va? Johannes 16 ska vi titta i. Ifrån Johannes 16 och från vers 7. Johannes 16 och 7. Från vers 7. Det är Jesus som talar. Jag säger er sanningen. Det är för ert bästa som jag lämnar er. Ty om jag inte lämnar er kommer inte hjälparen till er. Men när jag går ska jag sända honom till er. Och när han kommer ska han visa världen vad synd och rättfärdighet och dom är. Synd, de tror inte på mig. Rättfärdighet, jag går till fadern och ser mig inte längre. Dom. Denna världens härskare är dömd. Jag har mycket mer att säga er, men ni förmår inte ta emot det nu. Men när han kommer, sanningens ande, ska han vägleda er med hela sanningen. Han ska inte tala av sig själv, utan förkunna det han hör och låta er veta vad som kommer att ske. Han ska förhärliga mig, ty av mig ska han ta emot det han låter er veta. Allt vad fadern har är mitt. Därför säger jag att det är av mig han tar emot det han ska låta er veta. Den heliga andes uppgift. Det var en rubrik som fanns i reformationsbibeln. Jag tyckte att det var en jättebra rubrik över det här. Va? För att den heliga ande har en uppgift i Guds församling och i ditt och mitt liv. Vi är fortfarande i Jesu avskedstal. Jesus förbereder sina lärjungar på den här förändringen som ska komma. Han ska lämna dem, men han säger det är för ert bästa. Eller det är nyttigt för er, säger han, att jag ska lämna er. Det är lite gåtfullt att han säger så. De kanske inte förstår riktigt, men han säger ändå det är nyttigt för er och det är för ert bästa. Sen är det så här att han håller inne lite med sånt som han menar att lärjungarna inte förmår att ta till sig riktigt. Men så säger Jesus, han säger så här, ni kan inte ta emot det nu, men när han kommer, sanningens ande, då ska han vägleda er med hela sanningen. Jesus använder det här uttrycket sanningens ande här igen. Jag tycker om det uttrycket då. Och det verkar som att Jesus menar att det medel som den heliga ande ska leda sin församling genom, det är hela sanningen. Och där kan vi fundera över vad det är för någonting, vad Jesus menar. Men jag tror att det här innebär att Jesu lärjungar idag, genom den heliga andes verk i församling och i den enskilde kristens liv ska lotsas fram till den fulla sanningen om Jesus. Den hela sanningen om Jesus, det tror jag. Att det är det som Jesus avser när han säger att han ska vägleda er med hela sanningen. Paulus, nu säger jag det igen och ni vet precis vem jag menar. Han säger någonting i Filipperbrevet som jag vill nämna för er. Filipperbrevet 3, han går igenom lite om sin bakgrund, vad han tidigare har kunnat berömma sig av, sin oförvitlighet inför lagen och fädernas regler och allting sånt där. Och det förstår vi att Paulus tidigare då som lagtrogen, att han hade säkert omgivningens respekt. Jag tror att han var en aktad man på många sätt. Men han säger så här då i Filipperbrevet, allt sånt som var en vinst för mig har jag för Kristi skull kommit att räkna som en ren förlust, säger han. Ja, jag räknar faktiskt allt som en förlust jämfört med det som är långt mer värt, kunskapen om min Herre Kristus Jesus. Och så avslutar han så här, det här vittnesbördet, för hans skull har allt det andra förlorat sitt värde för mig, säger han. Den fulla kunskapen om Jesus. Jag tror att detta är någonting som vi skulle kunna ha som ett bönämne i våra hjärtan, att vi som kristenhet i Sverige och som enskilda kristna genom den heliga andes verk i våra liv och i våra församlingar skulle lotsas fram till detta, den fulla kunskapen om Kristus, kunskapen om försoningen, kunskapen om vem Jesus är, hur han är, vad han kan göra, vad han förmår, vad han kan tillföra en människas liv. För hans skull, säger Paulus, allt annat har förlorat sitt värde för mig. Detta är vad jag har kvar. Va? Jag tror han var nöjd med det, Paulus. Han var nöjd med att han hade det så. Den heliga ande har också, kan man säga, den uppgiften att han ska förhärliga Jesus. Han ska fästa din och min uppmärksamhet på Jesus. Det som sker bland Guds folk och i våra liv så här när det gäller den heliga andes verk, det har ett ursprung. Jesus säger så här i det vi läste nu, av mig ska han ta emot det som han låter er veta. Va? Det kommer därifrån. Va? Han ska inte tala av sig själv, säger Jesus, utan han ska förkunna det han hör och låta er veta vad som kommer att ske. Alla flöden har en källa. Vi kan säga, vi kan möjligtvis, nu är inte jag drar mig ofta för att använda bilder, va? men om vi skulle säga att den heliga ande är som ett flöde, då är det Jesus som är själva källan, va? Det är där det kommer ifrån, va? Jesus. Allt vad fadern har är mitt, säger Jesus. Så vi kan se att det här är ursprunget till allting, va? Som förverkligas genom den heliga andes uppenbarelse i den kristna församlingen och i våra liv. Va? Den heliga ande förhärliga Jesus och fäster vår uppmärksamhet på honom. Han vill leda oss med hela sanningen. Han vill leda oss fram till den fulla kunskapen om Jesus. Den heliga ande överbevisar om synd också. Det läste vi också här. Genom sin närvaro i den kristna församlingen och hos dig och mig, va, så uppenbaras det som är synd. Och det uppenbaras att det finns någonting som är någonting sånt som rättfärdighet och också en kommande dom. Va? När Gud ska pröva allt som är fördolt hos människan. Detta är en del av den heliga andes verk i församlingen. Det här att den heliga ande uppenbarar vad som är synd och att det finns någonting som är kallas för rättfärdighet och att det finns en kommande dom. Det vet jag att det här kan drabba människor på det mest märkliga sätt. Jag vet av egen erfarenhet, jag har en god vän, en mycket god vän, som är ateist. Han säger att han är ateist. Han tillhör en ateistisk rörelse eller förening kan man säga då, som finns över Sverige. Så här. Och jag vet genom mitt resonerande med honom, vi har samtalat oerhört mycket. Va? Och han har gett mig böcker som jag har läst som vänner till honom har skrivit och som är också då, som har en ateistisk syn på livet. Men här finns någonting som är väldigt, väldigt märkligt. Att ateister, de våndas över Bibelns krav på rättfärdighet. Va? Visst är det märkligt? I sina skrifter så går man till rätta med Gud därför att man tycker att han är hård och krävande. Och det gör man samtidigt som man förnekar att han finns. Man funderar över Gud. Man funderar över hur han Gud är. Är Gud demokratisk, frågar man sig. Är Gud allsmäktig? Är Gud si? Är Gud så? Vet han allt? Ser han allt? Och så brottas man med det här att det finns något rättfärdigt hos Gud där människan kommer till korta. Va? Och det gör man samtidigt som man säger han finns inte. Va? Och man känner sig obekväm inför bibliska sanningar. Va? Man fruktar för en kommande dom. Man värjer sig mot tanken på att det ska finnas en plats dit en ogudaktig, dit den som förnekar Gud ska förvisas en gång. Va? Det gör man samtidigt som man säger att Bibeln är en samling fantasier. Va? Men det är så. Den heliga ande som ska vara utgjuten över Guds församling, den överbevisar människan. Den gör att människan, trots att hon säger något annat, så förstår människan att det finns någonting som är synd. Människan förstår att det finns någonting sånt som rättfärdighet. Och att det kommer en dag då Gud ska pröva människan. Va? Det här gör den heliga ande. Va? Men det är också så, va? Att om människan tar till sig det här, då kommer samme heliga ande och övertyga människan och förklara för henne att hon är ett Guds barn. Va? Och vittnar den heliga ande i människans inre och låter henne förstå att hon är ett Guds barn. Så den heliga ande överbevisar om synd, men också överbevisar människan mitt i hennes brist då hon har omvänt sig och låter henne förstå att hon är ett Guds barn. Detta är den heliga andes verk, en av den heliga andes uppgifter i församlingen. Det finns ett bibelställe i Romarbrevet 8. Jag ska bara citera en enda vers där. Sen tänker jag att vi skulle ge oss in lite på ett par ställen i Apostlagärningarna sen. Men det står så här i Romarbrevet 8 och 14. Alla som leds av ande från Gud är Guds söner. Eller drivs av Guds ande, de är Guds barn. Det var någon som frågade vad jag hade för bibelöversättning. Det kanske ni har funderat på några stycken också. Det är så odramatiskt att det är 1981. Den har jag haft sedan 1982. Jag vet att det finns många översättningar som är lite så där i omlopp. Jag vet inte, det är väl folkbibeln som är kanske mest läst. Kan det vara så? Min svåger som sitter här nere i grönt, han håller fast i 1917. Men jag väntar på reformationsbibeln. Till dess blir det 81 som gäller. Det går bra, va? Alla som leds av ande från Gud är Guds söner. Och jag tror att det här är Guds vilja med dig och mig. Att vi ska drivas och inspireras med hjälp av den heliga andes inneboende i våra liv. Den heliga andes verk i Guds församling och den kristens liv. Det var min överskrift. Jag skulle vilja påminna om några bibelställen. Det finns ju många bibelställen som talar om just det här. Va? Om vi går till Apostlagärningarna 15. Där träffar vi på Paulus och Barnabas. De är i tjänst för evangelium. De befinner sig i Antiochia. Och i församling där, och då kommer det några besökande bröder ifrån Judén och som börjar hävda att det räcker inte med frälsningen som de har upplevt, utan de måste också låta omskära sig, de här hedna kristna bröderna. Det här känner ni till, ni som är bibelläsare. Man beslutar sig att fråga ledarna, församlingsledarna i Jerusalem om hur de ska förhålla sig till det här med de hedna kristna, hur de ska förhålla sig till judiska seder och bruk. Ja. Och då kommer ett svar ifrån Jerusalem så småningom med kommentaren: den heliga ande och vi har beslutat. Ja. De har inte resonerat sig fram i någon slags god demokratisk föreningsanda, utan de har säkert bett till Gud, bröderna i Jerusalem. Och de har nog säkert varit under den heliga andes inflytande och inspiration när de har formulerat det här svaret. Det är naturligtvis så här att den här frågan, den behandlas för första gången då i Jerusalem. Den hade aldrig kommit upp förut. Det var första gången den frågan behandlades. Men de är ganska frimodiga, bröderna där, i sitt meddelande till församlingen i Antiochia. Och man är klar över att man i enighet och inför Gud har kommit fram till rätt beslut. Och då, därför så kommer man med den här kommentaren: den heliga ande och vi har beslutat. Så ska det vara i en kristen församling, det tror jag. Den heliga ande är med i beslut och sånt som behöver redas ut. Sånt som man står lite frågan inför. Apostlagärningarna 16. Där har vi Paulus och Silas och Timoteus. De reser från stad till stad och de har med sig de här föreskrifterna från bröderna i Jerusalem som hade kommit fram till ett svar när det gäller den här frågan i samklang med den heliga ande. Och så står det så här: när de hade nått Mysien, Paulus och Silas och Timoteus, ville de bege sig till Bitynien, men det tillät inte Jesu ande. Det var det stopp. Sen får Paulus en syn och så får han klart för sig att Gud vill att de ska bege sig till Makedonien för att förkunna där. Du och jag, vi har olika uppgifter i Guds rike. Vi har olika tjänster i Guds rike. Men att Gud vill bruka dig och mig, det kan vi vara övertygade om, det vill han. Och han vill, genom sin heliga ande, så vill han visa oss till rätta. Gud kan stänga till på ett håll, men han kan öppna på ett annat håll också. Jag är övertygad om att det finns sådana bland oss här som har känt av det här. Att Gud har stängt någonstans. Jag vet precis hur det känns, kan jag säga. För Gud, det kan stängas för oss någonstans. Men jag vet också det att Guds ande kan öppna åt ett annat håll. Det här ska vara klart för oss. Gud kan, även om vi har det godaste uppsåt i det vi tänker ge oss in i, så kan det vara så att Gud stänger till och så öppnar åt ett annat håll istället. Precis som de upplevde här. Gud leder oss med sin heliga ande. Apostlagärningarna 8, där har vi ett annat sånt här lite märkligt sammanhang. Där träffar vi på Filippos, som är en intressant person, och en etiopisk hovman. Vi känner till det här allihopa. Jag ska inte tala om den texten, men det är ett märkligt sammanhang. Det finns en Filippos leds av en ängel från Herren ut på en öde väg till ett märkligt möte. Och där finns en ganska högt uppsatt person som läser och brottas med profeten Jesaja, men han förstår inte vad han läser. Ingen har förklarat för honom vad det handlar om. Men anden säger till Filippos: gå fram till vagnen. Och så får de här mötas. Filippo får tillfälle att förkunna evangelium för den här hovmannen, och som låter döpa sig. Och han fortsätter sin resa fylld av glädje, står det. Längtande och sökande människor. Det finns överallt. Va? Och då behövs människor som är ledda av Guds ande, som vill hjälpa till rätta och vägleda människor. Va? Är det inte så att du och jag, vi vill vara sådana människor? Jag tror det. Vi vill vara sådana människor. Vi vill vara ledda av Guds ande för att kunna hjälpa sökande människor fram till frälsning och fram till den sanning om Jesus Kristus som befriar människor. Vi vill vara sådana människor. Jag är övertygad om att det är så. Apostlagärningarna 10. Det är också ett sånt här märkligt bibelställe. Här träffar vi på en romersk officer, Cornelius. Han är en from och gudfruktig man. Han får besök av en ängel som uppmanar honom att skicka efter en person som heter Petrus. Och Petrus, han grubblar där han är över en märklig syn när det kommer tre män för att hämta honom. Och då säger anden till Petrus, Guds heliga ande säger till Petrus: här är tre män som söker dig. Gå genast ner. Tveka inte att följa med dem. Det är jag som har sänt dem, säger anden. Anden säger detta till Petrus. Petrus följer med och möter Cornelius och hans släktingar. Och han får förkunna ett enkelt evangelium för dem. Han talar om hur Jesus från Nazaret blev smord av Gud med helig ande. Hur han vandrade omkring, gjorde gott, botade alla som var i djävulens våld. Guds ande ledde Petrus till Cornelius och han fick hjälpa honom fram till vad ska vi kalla det? Frälsning. Ett upprättande sitt förhållande till Jesus. Jag har fått under åren ett särskilt förhållande till just den här förkunnelsen som Petrus visar upp inför Cornelius här. Och jag har tänkt många gånger på, tänk vad Petrus skulle ha kunnat berätta. Han skulle kunnat berätta om pingstdagen. Hur de såg hur det kom eld och fördelade sig på var en av dem. Han skulle kunna berätta om under och tecken. Hur de fick vara med och resa upp en som var lam. Han skulle kunna berätta om hur de la ut sjuka för att hans skugga skulle falla på dem när de gick förbi. Men han säger ingenting om det. Utan han talar om Jesus med Cornelius. Han är ledd av anden. Och anden vittnar om Jesus och förhärligar Jesus. Det är den inspiration som den heliga ande ska komma med till oss. Just detta, vi vittnar inte om stora ting, vi vittnar om Jesus. Första Korinthierbrevet. Dit går vi sen. Första Korinthierbrevet. Nu ska vi ska läsa det här kapitlet faktiskt. Det andra kapitlet. Och vi ser hur långt jag hinner innan klockan klämtar. Första Korinthierbrevet 2. När jag kom till er bröder, var inte med förkrossande vältalighet och viset jag förkunnade Guds hemlighet för er. Det enda jag ville veta av när jag var hos er, det var Jesus Kristus, den korsfäste Kristus. Jag var svag och rädd och full av ängslan när jag uppträdde inför er. Mitt tal och min förkunnelse övertygade inte med vishet, utan bevisade med ande och kraft. I ett tro skulle inte vila på mänsklig vishet, utan på Guds kraft. Vishet förkunnar vi för de andligt fullvuxna, men inte en vishet som hör till denna världen eller denna världens förgängliga makter. Vad vi förkunnar är Guds hemlighetsfulla vishet som var fördold, men som redan före tidens början av Gud var bestämd att leda oss till härlighet. Den kände ingen av denna världens makter till. Om de hade känt till den skulle de inte ha korsfäst härlighetens herre. Vi förkunnar, som det står i skriften, vad inget öga sett, inget öra hört, vad ingen människa har anat, det som Gud har berett åt dem som älskar honom. Och för oss har Gud uppenbarat det genom anden. Det är ande som utforskar allt, också djupen hos Gud. Vem utom anden i människan vet vad som finns i människan? Ingen utom Guds ande vet heller vad som finns i Gud. Och vi har inte fått världens ande utan anden som kommer från Gud, för att vi ska veta vilka gåvor Gud har gett oss. Därför talar vi heller inte om dessa ting med ord som mänsklig vishet har lärt oss, utan med ord som anden har lärt oss. Vi tolkar andliga ting med andens hjälp. Den oandlige tar inte emot vad Guds ande säger. Det är dårskap för honom och han kan inte förstå det, eftersom det måste bedömas på ett andligt sätt. Den som är andlig däremot kan bedöma allt, men själv kan han inte bedömas av någon. Vem känner Herrens tankar så att han kan upplysa honom? Men vi tänker Kristi tankar. Paulus han börjar med att ge en bild av sig själv här som jag tror inte motsvarar riktigt vår bild av honom. Han talar om sin svaghet och han är rädd och han är full av ängslan. Han tycker att han kommer till korta i sitt sätt att förkunna. Det är vi, här känner vi igen oss allihopa. Det finns ju ingen här som inte kommer till korta när det gäller att försöka säga någonting. Om ni tror att jag har en helt annan känsla, då tar ni fel. Jag känner också det. Det här är att ställa sig så här, det är att komma till korta. Men det gick bra för Paulus. Det ska väl gå bra för mig också. Han sviktar inte när det gäller förkunnelsen. Utan det är en korsfäste Kristus han förkunnar. Det är inte, och vi ser här också det i vers 4. Det är inte vältalighet eller mänsklig vishet som ger liv åt evangelium. Utan det är ju det är ju Guds ande och den kraft som är den heliga andes kännetecken. Det är det som ger kraft och överbevisning åt evangelium. Det är det som gör att människor känner att det här är något att bygga på. Vi kan se idag i kristenheten att man hämtar inspiration och metoder från alla håll. Från näringslivet och från företagsvärlden. Ja, det här känner ni till. Visioner ska man ha. Mål ska man ha, delmål. Man ska ha mätbara mål, man ska ha verktyg. Allting sånt här. Mycket kommer från näringsliv. Vi ska sänka trösklarna. Vi ska samarbeta med andra organisationer. Idrottsrörelsen kanske. Vi ska inte vara kontroversiella. Vi ska göra insatser som syns lite i samhället. Vi vill gärna ha beröm och så där från samhället, från det vi gör. Men Paulus, när vi läser här, han menar att vi sysslar med någonting när det gäller evangelium. Vi sysslar med någonting som inte hör till denna världen. Och denna världens förgängliga makter, det är något helt annat. Vi förkunnar någonting, säger Paulus, som var fördolt som en hemlighet hos Gud. Något som Gud beslutade om före tidens början. Någonting som skulle leda människan till härlighet. Det förstår vi när vi tänker efter, att detta går inte att sammankoppla med någonting annat i samhället. Inte med några andra organisationer, det går inte. Det är ett Guds verk. Det som av Gud har anförtrotts åt församlingen att förkunna och förvalta, det är någonting som inget öga sett, inget öra hört, vad ingen människa har anat, säger Paulus. Det är väsensskilt från allting som har med mänsklig vishet och fantasi att göra. Vad Gud har berättat åt dem som älskar honom. Och för oss, säger Paulus, så har Gud uppenbarat det genom sin ande. Genom den uppenbarelsens och sanningens ande som ska bo i Guds församling. Det är han som har uppenbarat det här, säger Paulus. Det är som Gud har berättat, människans möjlighet till frälsning och gemenskap med Gud. Guds tanke om sin församling, om ditt och mitt barnaskap hos Gud, Guds rike. Vi talar inte om det, säger Paulus, med ord som mänsklig vishet har lärt oss, utan med ord som anden har lärt oss. Vi tolkar andliga ting med andens hjälp. Guds ande vill göra detta i sin församling. och i den enskilde kristens liv. Är det så? Vilka är det som ska ha det så här i sina kristna liv? Någon speciellt karismatisk rörelse kanske? Eller någon speciellt karismatisk andlig elit, om det finns någon sån, som ska uppleva den här uppenbarelsen? Paulus, han säger vi, säger han. Vi. Och jag är väldigt tacksam att han säger vi. Och det är de som brevet det här vänder sig till. Och det står i början vem det här vänder sig till. Det är till dem som har helgats genom Kristus Jesus och kallas att vara heliga tillsammans med alla dem på varje plats som åkallar vår Herre Jesus Kristus namn. Där är vi med. Va? Vi är med i det här, va? Det här har Gud tänkt för oss. Va? Gud vill att vi ska ha ett sånt här inflytande i våra liv från den heliga ande. Gud vill att anden ska uppenbara sig här för oss. Va? Vi ska tala om Guds rike och vi ska tala om andliga verkligheter som Guds ande inspirerar oss till. Vi ska vara öppna för Guds ande. Vi ska vara öppna för det Gud vill säga i vårt inre. Och Gud vill naturligtvis först och främst göra det levande genom att det står här i den här boken som vi tycker så mycket om. Där vi börjar i Lukas 11. Det tyckte vi nog att vi konstaterade att Jesus verkar mena att vi ska be om helig ande. Vi ska be om att detta ska förverkligas ibland. Vi ska vara beroende av den helige ande. Vi ska bekänna att vi är beroende av den helige ande. Och vi ska be Gud om att vi ska bli beklädda med helig ande. Det här ska vara det normala tillståndet för varje på nytt född kristen. Att vara fylld med Guds ande. Att vara ledd av Guds ande. Att vara inspirerad av Guds ande. Att vara i tjänst för Gud med hjälp av Guds ande. Det finns några ord i det här kapitlet som inte jag känner igen från något annat ställe i Bibeln. Annars så brukar det vara så att, ja det vet ni som är gedigna bibelläsare allihopa, att ofta hittar vi någonting här och så hittar vi något liknande här. Och så ser vi, ja det stämmer med varandra. Men här står det någonting som inte dyker upp någon annanstans, tror jag. Det står så här, vem utom anden i människan? Det står i det här i vers 11. Vem utom anden i människan vet vad som finns i människan? Ingen utom Guds ande vet heller vad som finns i Gud. Det vet vi att vi har ett innersta, vi människor. Människan har ett innersta. Men när ni betraktar mig nu, det vet jag att ni gör, jag ser att ni gör. Då ser ni hur jag ser ut och ni ser hur jag låter. Och när jag lyssnar på mig sen så vet ni lite om vad jag tänker på också. Men innerst inne vet inte ni vad jag tänker och tycker. Så är det med oss alla, vi har ett innersta. På samma sätt, säger Paulus, så verkar det som att Gud har ett innersta på samma sätt som vi har, va? Det finns något fördolt hos varje människa. Det verkar som det finns något fördolt hos Gud också. Jag vet inte vad ni alla har för bild av Gud. Vi har lite olika bilder. Vi har lite olika uppfattningar. Vi har lite olika sätt att se på Gud. Va? Jag känner på något sätt att det finns sånt i Guds väsen som är uppenbart för oss. Men det finns också sånt som är lite gåtfullt. När Jesus uppmanar oss att be om helig ande, vad är det då han talar om? Jag säger Paulus här, det är inte världens ande utan det är anden som kommer från Gud. Den ande som utforskar allt, också djupen hos Gud. Va? Jag tror att det är så att Gud vill ha tillträde till ditt och mitt innersta. På sätt och vis så har han det. Därför att egentligen är det så att allting är uppenbart för Gud. Men jag tror att Gud vill att vi ska bjuda in honom till vårt innersta. Och jag tror också att det är så här, med stöd av det Paulus skriver, att Gud vill bereda oss tillträde till sitt innersta på något gåtfullt märkligt sätt. Genom att han låter sin ande bo i oss. Leda oss, undervisa oss, inspirera oss och prägla oss. Inte världens ande, utan den ande som kommer från Gud. Den som utforskar allt, också djupen hos Gud. Visst är det här märkligt? Gud sätter ingen gräns på något sätt för oss och säger att ni får inte komma närmare mig än så här. Gud sätter ingen sån gräns, utan han har gett oss av sin egen ande. Och det har han gjort för att vi ska lära känna honom mer och mer. För att vi ska påverkas av honom mer och mer. Den ande som utforskar djupen hos Gud, det är den han har gett oss. Det är den han har låtit komma över församlingen. Är ni vakna? Första Korinthierbrevet 1. Du ska se var vi är någonstans. 12. Vi kommer en liten bit på väg. Sen säger jag amen, obenhörligt, och sätter mig ner. Så här säger han i Paulus i det 12:e kapitlet här. I fråga om de andra gåvorna, bröder, vill jag också att ni ska ha kunskap. Ni vet att när ni var hedningar drogs ni viljelöst med bort till de stumma avgudarna. Därför vill jag att ni ska förstå att ingen som är fylld av Guds ande säger förbannelse över Jesus. Och ingen kan säga Jesus är Herre om man inte är fylld av den heliga anden. Paulus, han spetsar till det här väldigt. Men det är så att det finns sånt som, om det är så att Guds ande vilar över oss, det finns i oss. Det finns sånt som vi aldrig kan säga. Vi kan inte skämta på något sätt om Jesus. Vi kan inte skämta om det som är heligt. Det går inte. Vi blir illa berörda när någon annan skämtar om Jesus. Och det finns också sånt, om den heliga ande bor i oss, det finns sånt som bara den kan säga på ett rätt sätt som har den heliga ande. Jesus är Herre på ett särskilt sätt. Paulus påminner Korinther om hur de hade det lite tidigare här. Och det kan vi påminna oss också, hur vi hade det tidigare. Om det är så att vi har ett föregående i våra liv. Men den andefyllda människan, menar Paulus, bekänner Jesus som Herre. Sen börjar Paulus en genomgång utav de andliga nådgåvorna. Och det är väldigt intressant. Och han säger att han menar på att ande kan uppenbara sig på olika sätt. Men det är samma ande. Det är samma Herre och samma Gud. Men han menar att andens framträdande i församlingen, den heliga ande, det är någonting som ska skönjas hos var och en av oss. Det är inte tänkt för några få, utan det är tänkt att det ska finnas hos dig och mig. Va? Gud vill uppenbara sig hos dig genom sin heliga ande, men också hos mig. Va? Jag läste mycket av Frank Mangs böcker när jag var ung. Han resonerade lite omkring det här. Va? När det gällde att brukas genom andens gåvor. Och Frank Mangs menade att det är inte någon människor som upplever det. Det är inte så att de har någon särskilt hög andlig halt. Det menar inte han. Eller att de är särskilt, vad ska vi säga, att de ledes mer av det riktigt, 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 riktigt helgade liv. Utan han menar på det att det som kännetecknar dem som brukas av Gud genom den heliga ande, det är människor som inte drar sig undan. Det är ganska bra att tänka så. Va? Det är vanliga, enkla människor. Men man drar sig inte undan när Gud kommer. Va? Paulus säger att anden framträder som den, så att den vill bli till nytta. Jag tror också att det är så att när Gud uppenbarar sig genom sin ande, så har han ett ärende till oss. Det är aldrig för ros skull. Det är aldrig för att vi ska förgöra upplevelser, utan det är till nytta. Han har ett ärende till oss. Va? Sen börjar Paulus den här uppräkningen utav andens gåvor. Det här känner ni till ganska väl, tror jag. Men jag tror att det är så här, i Gud vill i sin församling, antingen det nu är stora församlingar, eller om det är små församlingar, eller om det är husförsamlingar, eller var än människor samlas i endräkt till bön och till bibelläsning med den tanken att vara inför Guds ansikte, då vill Gud välsigna med sin heliga andes närvaro. Det är jag övertygad om att det är så, va? Och den heliga ande vill förmedla genom gåvorna då, förmedla vishet och kunskap. Han vill komma med tro och helande och kraftgärning. Jag vet att det är landat att tala om det, men det är Paulus han skriver så här, va? Han vill inspirera enkla människor till profetiskt tal, va? Han vill avslöja om det kommer någonting i vår väg som har en annan ande. Allt detta vill Guds ande verka i församlingen. Vi konfronteras ständigt med sånt som till det yttre liknar kristen tro och rörelser som gör anspråk då på att företräda kristen tro, men som är något annat, va? Och då vill Guds ande låta oss förnimma det, va? Detta vill Guds ande göra i Guds församling. Han vill att vi ska vara känsliga för det som är rent och känsliga för det som klingar falskt. Den heliga ande vill inspirera också det här märkliga tungotal som ska uttydas, va? Det här åstadkommer den heliga ande om man får handla med oss som han vill. Vi ska ha förtroende för Guds ande. Gud vill genom sin heliga ande fördela sina gåvor efter sin egen vilja bland oss. Han vill att vi var och en som enskilda, som kristna, ska styras, ledas, inspireras av den heliga ande. Detta kan vi vara helt övertygade om att det är så. Detta är Bibelns klara budskap. Gud kan förmedla gudomlig vishet och kunskap genom den enklaste av oss. Tänk på det. Gud kan låta helande under och kraftgärningar ske genom den som inte tror sig om någonting. Va? Den som inte tycker sig vara någonting. Gud kan låta profetiskt tal komma från en som har svårt att uttrycka sig annars. Guds ande utväljer och fördelar sina gåvor som han själv vill. Och detta är underbart att det är så. Den heliga ande går inte tillväga i sitt verk som vi tänker och tycker. Vi har några synpunkter på hur det skulle vara kanske. Men det finns en gudomlig vilja som tar sig uttryck i vad den heliga ande gör i sin församling. Och där vill du och jag, vi vill vara del av det. Vi vill ha det. Det Gud har tänkt för oss, det vill vi ha. Ditt Gud vill leda oss, dit vill vi gå. Det Gud vill lägga ner i oss, det vill vi ta emot. Om Jesus tycker att vi ska be om helig ande, då ska vi få det också. Då ska vi göra det, då ska vi be om helig ande. Den som beder han får, det sa Jesus. Den som söker han finner, den som bultar ska dörren öppnas. Tack för att ni har lyssnat.